Nu är det dags. Varmt välkomna till Korskyrkan idag, den här söndagen. Vi kommer att ha en trevlig stund säkert tillsammans. Och det är ju fint att få träffas i Guds hus, eller hur? Från lite olika håll här i Göteborgsområdet. Jag ska läsa ett par verser ifrån Psalm 73, så här precis i början. Det är ju en psalm av Asaf. Psalm 73, vers 23 börjar på. Där står det: men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Dagens tema är kampen mot ondskan. Och det kommer Claes att predika över. Och Birgitta var det som spelade så fint för oss. Charlotte sköter ljudet. Och jag heter Lars-Erik. Då vet ni det. Så. Jag ska läsa en av texterna som hör till den här söndagen. Det är från Första Konungaboken 18. Det handlar ju om Elia och vad som hände där på Karmelsberg. Vad Gud gjorde där. Första Konungaboken 18 från vers 36 och några verser framåt. Då tiden var inne att frambära matoffer trädde profeten Elia fram och sade: Herre Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud, och omvänd du deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner och förtärde brändoffret, veden, stenarna och jorden, och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sade: det är Herren som är Gud. Det är Herren som... Jag kallar det jag vill framföra för den kristna för familjen. Den kristna familjen. Det är ju så här alltså att... Om vi går tillbaka i tiden lite grann. Till 1965 ungefär. Då blev jag medlem i den här församlingen. Och på den tiden så var min pappa anställd pastor här. Och vårt liv såg ut så. Hela familjen bodde i det som idag är kafé-rum där. Så vi hade vårt liv här i det här huset och runt omkring här. I de här kvarteren och så. Och visst, det var lite mer, det var mer människor som var med, som kom på mötena. 2-3 gånger mer kanske. Men det var på den tiden också en ganska liten församling som samlades. Det fanns en grupp med lite äldre ungdomar som var med i det som var sångarna. Ofta stod där och sjöng. Det var Sakrissons ungdomar. Det var Mattssons ungdomar som bodde här alldeles bredvid då. Och en del andra. Och sen var det vi tre pojkar som var i samma ålder. Det var Bengt Hillerström, Anders Hillerström och jag. De två andra, de hade en storebror, han hette Lennart. Men han var lite för stor för oss, han hade redan blivit student. Och sen fanns det Magnus Hillerström. Han var för liten för oss. Han sprang omkring här och vi brydde oss väl inte om så mycket om honom då på den tiden. Så var vårt liv. Vi var tre grabbar. 15-16 års åldern. Och då, det är ju mycket annat som rör sig, som drar kompisarna i skolan. Och man blir lite tuff, man får moped och man vill liksom se ut. Vad finns det för liv utanför de här väggarna? Man vill ju vara lite så här som en vanliga göteborgare, så här lite. Det skulle vara kul, det skulle vara tufft och så. Och pappa stod här, och det var ju möten ofta på kvällarna, väckelsemöten. Han stod här och sjöng. Han förklarade enkelt frälsningen, korset. Jag kommer ihåg Golgata kulle han ritade med tre kors. Och någon av de där söndagarna så blev det allvarligt för mig. Jag fattade att jag måste ta ställning. Det här funkar inte. Om det är sant det som pappa berättar, Jesus dog, då dog han för mig. Jag måste ta ställning. Så att jag frågade honom efter ett möte. Det hade tagit tag i mig. Jag märkte att jag är inte med. Jag är på väg ut. Och jag frågade pappa, pappa, tror du att jag är frälst? Och då sa han ja, det tror jag. Och det hjälpte mig så mycket. Och jag förstod att jag får vara med i Guds familj. Och jag började gå här på bönemötena. Vi brukade vara en bänkrad räckte. Vi böjde knä och vi bad vår bön. Och jag fick be också. I slutet på bänken satt jag på knä. Jag fick be. Jag var med. Och det var så stort att se att det var med familj. Det fanns någonting där inne. I tron. Det var Jesus. Och jag började i gymnasiet. Fästbergsskolan. Vi bildade en kristen grupp där. Vi kallade den för KIP, kristen i plugget. Och jag märkte, det finns ju andra från andra kyrkor, det finns andra ungdomar. Det är inte bara vi tre här, utan det finns mer. Oj! Och det började öppna sig i världen, den kristna världen. Den kristna familjen, den fanns på flera ställen. Oj! Och jag började komma med i olika sammanhang och få impulser. En karismatisk grupp borta i Näset som inte alls hade med våra sammanhang att göra. Men jag märkte att det här är människor som älskar Jesus. Och det talar till mig. Och i slutet, innan vi reste härifrån till uppemot Västmanland, när pappa hade fått ett annat jobb, då var vi på en konsert och lyssnade på koralerna. De hade varit i Amerika. De förmedlade ett fantastiskt budskap. Jag märkte, oj vad mycket ungdomar, vilken glädje. Och det kändes så gott. Och så har det varit i mitt liv. Där jag har gått, dit jag har kommit. Jag har mött människor i stora sammanhang, små sammanhang. Jag har mött människor, jag har förstått, de förmedlar Jesus. Och jag har mött Jesus människor. Och det har betytt så mycket. Det betyder allt. När jag var 15-16 här och var i de där tvivlen och det här, vem är jag, vem ska jag vara? Det kom en pensionerad människa från som var med i Saron i Göteborg. Av någon anledning så kom han hit och blev, han tyckte om vår familj. Och han hade så mycket kärlek. Jag vet att han bad. Han hade varit i Afrika som volontär när han var pensionär. Och han förmedlade så mycket kärlek. Och jag märkte att den här mannen, han har Jesus i sitt liv. Och det är det jag vill säga, att du kanske tycker att det är litet sammanhang du är med i. Men det finns Jesus-människor. Och det betyder någonting för dig. Jesus sa det till honom. Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far. Jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till. Och han sade strängt till den orena anden. Du stumme och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom. Och kom aldrig mer in i honom. Den orene anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös och de flesta sade att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade, detta slag kan endast drivas ut med bön.
Det står ju så här och skriv till ängeln för församling Laodikea. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar, du varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Och vad har det att göra med texter om Elia och kampen mot Baals profeter och att Jesus driver ut en ond ande? Vad har de som tänkt att lägga in det här på kyrkåret och läsa dem samtidigt? Vad menar de? Jo, det är faktiskt så att församlade Kea, det var helt enkelt så att de var materialister. Det var deras styrka. Och det framgår i texten om man läser hela texten. Och just materialismen, det är Baals ande. Att man fastnar i det och inte vänder sig till skaparen utan istället sätter det skapade först och främst. Eftersom du ljum och varken varm eller kall ska spjuta i min mun. Du säger jag är rik. Jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar till rättvisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst öppna dörren ska jag gå in till honom, hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag själv har segrat sitta hos min far på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Ja, vilken text. Vilken uppfordrande text. Och jag ska återkomma till lite senare. Jag har tänkt denna predikan som tre delar kring varje del i de här texterna till en del är alltså evangelietexten, en gamla testamentet och en är då det här sista episteltexten. Men det är faktiskt fjärde gången i Markus evangeliet som Jesus river ut en oren ande eller demon ur en människa i den här texten då. Den var stum, den säger inget, den sliter och drar i pojken. Och vid andra tillfällen har den orena anden talat till Jesus och sagt, jag vet vem du är, Guds helige. Eller vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? De här onda andarna visste tydligen vem Jesus var. Det folket inte visste, det visste de onda andarna. Jesus hade ju ett uppdrag. Paulus skriver att Gud avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Jesu död på korset. Och han skriver 1 Korinthierbrevet 15 att den första och den sista Adam, att alla dör genom Adam men får nytt liv genom Jesus Kristus. Han kom ju för att nystarta det som den första människan, Adam alltså, hade misslyckats med. Det var Jesu uppdrag. Och det här är ju någonting som man får fundera på. Men hur besegrar man djävulen? Ja, för två veckor sedan tog Olaf upp från C.S. Lewis, från Narnia-böckerna ett exempel. Och jag har ett annat exempel här som jag tycker är en bra citat som handlar om detta. Han skriver i en av sina böcker att det goda är starkare än onda. Därför att onda är beroende av att ha något gott att förstöra. Det goda kan existera i sig själv. Men det onda kan inte det. Det måste ha något som det kan förstöra, förnedra och förfula. Om det goda inte släpper in det onda så besegras det onda. Tänk efter lite där. Det är väldigt, väldigt kloka ord. Jesus kom ju med sitt rike och tog tillbaka det som var förlorat. Sjuka blev friska. Han talade om förlåtelse och kärlek. Han stod upp för sanningen. Om vi går tillbaka till själva evangelietexten, så ser vi att Jesus, han är inte intresserad av att skuldbelägga någon, utan han ser pojkens och pappans nöd och griper in, och det onda tvingas fly i hans närvaro. Tänk nu bara att pojkens far, han ropar vid förfrågan på om man tror. Jag tror, hjälp min otro. Och jag tycker jag känner igen mig själv där. Han var så ärlig, och det är så befriande för oss att se detta. Att Jesus, han kan förvandla, trots att vi kanske inte riktigt förstår allt och kanske inte har den starka tron. Och lärjungarna, de frågade sig varför de inte kunde driva ut demonen. Och det var ju berättigat. Han har sagt till att de skulle driva ut onda andar. Men han säger, det kan bara drivas ut med bön. Och det är det det handlar om hela tiden. Det handlar om att be i Faderns, Sonens, Helige Andes namn. Inte göra saker och ting i egen kraft. Det är inte vad jag och du gör som har betydelse, utan det är det Gud gör. Och det här är ju viktiga bitar i detta sammanhang. Om vi nu går vidare här, vad gör Jesus egentligen då för att utplåna ondskan i tillvaron, om vi liksom bortser från just denna texten? Ja, han kom med sitt rike och vill ta tillbaka det som var förlorat. Han valde att bli det här försoningsoffret för alla människor. Han besegrar syndens yttersta konsekvens, det är ju döden, genom att uppstå. Han gav sitt liv för alla människor. Och det här är ju helt annorlunda än mitt sätt att hantera det onda. Vi vill hellre göra som Jakob och Johannes. Jag vet inte om ni kommer ihåg det stället där de vill att eld ska falla ner från himlen, förstöra en samarisk by, därför de inte vill ta med åt Jesus och de lärjungarna då. Men Jesus gjorde mycket mer än så. Vad är då Bibelns svar på frågan om varför det onda får grepp av människor? Om jag parafraserar Romarbrevet 1 ungefär så här, så skriver Paulus att för att människor gör sin egen gudsbild, struntar i att det är han som har satt igång, att han är skaparen, trots att det ser att hela skapelsen på alla nivåer ropar ut vem Gud är. Därför tillåter Gud att människor fastnar i syndens fångenskap och lever i uppror mot Gud. De gör det ju trots att de faktiskt vet bättre. Uppror och synden blir dessa människors livsstil. Och det är det som det handlar om. Därför har det onda fått grepp av människor. Därför att de erkänner inte Gud som skaparen, som den som är igångsättaren, som den som leder oss. Varför ska vi tro på djävulen då? Satan i Gamla testamentet. Ja, Jesus känner ju till djävulen, det vet vi. Profeterna gjorde, Paulus, apostlarna, de första människorna, Adam och Eva. Alla visste om att det fanns en ond personlig makt som försökte påverka dem. Och för att citera Lewis igen, två diken finns. En är att inte tro på onda maktens existens. Den andra är att vi tror på den och ägnar den ett överdrivet och osunt intresse. Då om vi går tillbaka till första början. Gud hade ju gett människorna en hel skapelse att förvalta och glädjas åt. Och det enda förbudet var att inte åtrå det som bara var avsett för Gud. Alltså att ställa Gud vid sidan för att ställa för människan att tro att hon klarar sig utan Gud. För det är den stora synden handlar om idag. Vi människor, vi tror att vi behöver inte Gud. Satan struntar i den där stora friheten. Vi vet berättelsen, skapelseberättar handlar väldigt mycket om detta. Att Satan försöker fresta och tala om bara den där enda saken som de inte fick lov att göra. Allt annat var frihet. De fick leva hur fint som helst och hur gott som helst i paradiset. Men om vi ska föra över det till nutid. Det är så att Satan struntar i det här fina vi har alla. Med Guds gemenskap, kristen gemenskap, kristen äktenskap och familjen. Han lurar oss att tro att Gud är en glädjedödare. Därför han vill ödelägga Guds skapelse, vill få oss att bli oberoende av Gud. Fri från normer, fri från etiska regler. Det är som ett gisslandrama, som en grupp terrorister som kan göra en mäktigaste nation tillfälligt maktlös. Därför att han fokuserar bara på detta, att Skulle Gud ha sagt, det är klart att ni kan göra det. Det spelar ingen roll. Det gör så lite det stora hela. Så gör du detta, även om Gud säger något, även om Guds ord säger något annat. När Jesus stod på korset var det hans enda väg att nå in i fiendens högkvarter, in i dödsriket. Han kunde avväpna ondskans andemakt och avgöra kärlekens seger. Men hur kan jag då själv stå mot onda? Jag är inte Jesus, jag är inte Gud. Men det handlar om att släppa taget om min egen önskan att få göra allting på mitt eget sätt som jag själv vill. Det handlar om att ta emot hjälp från Gud, att se att jag själv faktiskt är en syndig människa. Jag vill gärna försköna det och kalla det för något annat. Det ska jag erkänna. I grunden är ondskan avgudadyrkan, och det är därför vi har den här texten om Elias kamp med här. Baal, som de tillbad där, och även andra avgudar, som Astor, att det låter väldigt exotiskt för oss. Man tillbad även Moloch, en avgud som fordrar barnoffer. De skulle dra barnen genom eld. Fruktansvärda saker. Baal stod för fruktbarhet, för makt och pengar. Det är det Laodikea-församlingen blir utpekad som, att det fanns sånt. Att låta sig behärskas av pengar, materialism, girighet, habegär. Och att starta handlar om krig, om sexualitet och njutning. Och i hennes spår så krossas ju familjer. Människors sinnen förvänts från Gud. Får inte tala om Moloch. Tänk på alla barn som utnyttjas, offras. Episteltexten handlar om en församling där man återfallit i Baals ande. Och det är allvarliga ord. Avgudadyrkan är inte bara något som var aktuellt på Elias tid. Och avguderi praktiseras var man än sätts upp mot Gud. Men det värsta upproret av alla, det är att man vill få oss att strunta i Gud. Få oss att tycka att Gud inte är viktig. Att ignorera Guds ord och Guds vilja. Att ifrågasätta det här. Skulle Gud ha sagt, allt är en slump. Lev hur som helst, som till slut blir, det finns ingen Gud. Men det finns en väg ur det. Men då handlar det om bekännelse och befrielse från slaveri. Det här med avguderi, det är nämligen inte någon tillfällssynd. Att jag råkar göra något då och då, eller inte riktigt klart för mig hur saker och ting är. Eller att vi har olika tolkningar och vissa bibelord och sånt. Det är inte fråga om det. Utan det är något som regerar oss. Något som gör oss till slavar. Och vägen nu är att bekänna inför Gud och vilja bli fri. Det är nyckeln till att det här lyfts bort. För Gud vill bränna upp sånt som finns i vår tid. Baalsaltarna som faktiskt finns kvar. Status, penningsjakt. Den materiella är drivkraft. Och Gud vill också bryta ner faktiskt det som jag nämnde vid sidan om här. Astartealtaren som sätter vården om samhällets grundpelar, familjen, på spel. Och Gud vill krossa molokstyrkarnas barnfientliga agenda. Det står om i psalm 139 att redan i moderlivet är vi skapade och kända av honom, är Guds älskade barn. Gud vill att vi ska vara med och bygga upp ett samhälle för alla, för familjen, för barnen, för alla som finns här. Han är helig. Han kan inte dela utrymme i våra liv med avgudaväsen. Och han vill att hela jorden ska bli fylld av hans härlighet. Och vi ber i den bön Herren lärt oss. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Och all bekänd och lämnad synd placerar oss i Guds välkomnande öppna famn. Hans tilltal är tröstande och uppmuntrande. Han säger, din synd är försonad. För han som har all makt bygger inte sitt förhållande till dig och mig med maktspråk, utan med kärlek. Ta emot den hälsningen och låt oss be att vi ska bli bevarade från den anda som Elia fick kämpa mot. Och som Jesus ställde upp mot, gav sitt liv för. Men som dyker upp gång på gång genom att djävulen idag vill förleda människor till att tro att det där med skaparen, det där med att vi skulle vara komna ur en tanke från Guds ord. Att vi lever på denna jord för att vi är Guds älskade barn och inte tillkomna bara av en slump. Det är en tanke som vi måste bära vidare och tala om att Gud lever idag. Jesus lever. Och det finns frälsning för alla, förlåtelse för alla.